Röster.
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 Dagens programledare är Göran.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till Fontänbubbel. Idag skriver vi den 4 juni tror jag. Två dagar innan Sveriges nationaldag. Inte för att det brukar vara så mycket nationaler firande i Sverige. Men det är väl... Man kan inte undgå att prata om corona även när man inte riktigt fattar vad man ska säga. Eftersom allting nog redan har sagt. Vi har en statsepidemiolog som heter Anders Tegnell. Och han får väldigt mycket kritik. För att de som kan det bättre än honom. De sitter på Facebook och talar om vad han ska göra. Det är inte så lätt att sända fontänbubbel i de här dagarna eftersom vi måste hålla avstånd. Och det är väldigt lite folk som lyssnar på oss här live. Annars är det väldigt mycket roligare när vi sitter och packar där. Och... jag hjälper vid min sida. Han ska få presentera sig själv.
Hej. Hoppas jag är igång. Ja. Olof här. Och är stand-in. Eller så här. Second.
Sidekick.
Sidekick heter det. Sidekick. Ja. Programledare sidekick. Och jag ska väl hjälpa till att hålla igång programmet. Det är väl min roll. Alltså att hålla uppe så att inte... Det är så att inte en person behöver föra all dialog själv. Ja. Så att en annan... Ja, det börjar inte så bra att jag redan börjar stamma. Men vi får se vart det leder.
Jag har inte märkt att du har stammat. Social distansering gäller ju fortfarande. Och själv har jag varit i karantän i över 2 månader. Men jag har släppt det nu för att jag orkar inte med det längre. Men vi kör igång en låt om avstånd. Ja, där satt den. This town ain't big enough for the both of us med The Sparks. Jag tror den kom 1974 och blev en jättehit för bandet. Och så var det lite lekfullt där med att stan inte stod nu för oss båda två. Och social distansering. Men det är klart att en stad innehåller mer än 2 personer.
På tal om det, vad säger du om det här? Det var ju några så här, det var en sån här demonstration nu för Black Lives Matters igår på Sergels torg i Stockholm. Och arrangörerna hade bara väntat att det skulle komma 50 personer, så blev det 1000. Med tillfälle, och både arrangörerna och polisen försökte få dem att skingra sig. Det tog ett tag. Till slut kom det en kvinnlig polis som lyckades lugna dem. En hake med det bara var att vissa skulle krama henne. Så nu vet man inte om hon är testad eller inte. Så jag vet inte hur... vilken väg. Alltså uppenbarligen fungerade inte den konfrontativa metoden, men samtidigt så inbjöd det till en del kramande den här, och det var liksom motsatsen till distansering som vi väntade oss. Det hade säkert varit utmärkt. Jag försöker fundera, alltså i vilken annan demonstration som helst hade det säkert varit det optimala agerandet, men jag vet inte. Det är möjligt, jag vet inte om det blev värre om spridningsrisken är ju spridningssynpunkt, om det blev värre än vad det annars hade varit, om det hade varit bara batonger. Vad tror du?
Nej, jag såg det på Sergels torg, men jag såg även från andra delar av världen. I Auckland så var det åtskilliga 1000 som var ute och demonstrerade. Och jag tror att det här som har hänt i USA, att det har blivit så viktigt, den här stackars
Floyd George
död, och på sättet han dog har upprört många människor. Dessutom så är det ju nästan ett faktum nu att de flesta unga människor inte blir smittade i den utsträckningen som gamla människor. Så att jag tror att man, det är därför de fyller krogarnas uteserveringar.
Ja. För man tänker, om det ändå är knappt någon smitta på skolor där det ändå är 700 personer och det är liksom så här 15-åringar, vilket många var i den här, så vet jag inte om det kommer göra. Men det är klart att om det är inte säkert att det behöver leda till så mycket, men däremot är det ju ingen bra PR för rörelsen att man har lyckats. Nej. Att det är ändå man förknippas med att man bidrog till spridning, folksamlingar i känsliga tider. Jag vet inte, jag hoppas att man gör, alla misstag kan man ju lära av, så nu hoppas jag, nu ska det vara i Malmö och Göteborg också, och jag hoppas att det är som den bild som jag fick från Holland, den demonstration Black Lives Matter, där de verkligen höll sig på avstånd, alla i ett gräs och verkligen stod på avstånd från varandra. Och jag hoppas att de har ju tydligen en dialog, polisen och de som ordnar demonstrationen, så förmodligen hoppas man att det ska kunna vara att det ska kunna skötas bättre nu.
Men om vi drar ner det lite till person. Hur har du agerat under de här 3 månaderna?
Ja, jag har
du vidtagit några speciella
åtgärder? Jag har vidtagit alla möjliga försiktighetsåtgärder. Jag har inte vistats bland folk överhuvudtaget. Jag har alltid hållit mig borta och sökt anmärka och nästan varit polis i vissa lägen. Vilket jag har fått äta upp i vissa ställen kan man inte gå till, för man vet att man har den här jobbiga känslan att man måste bli polis när man väl har det. Så jag lever som jag lär i det.
Men du har varit på Fontänhuset varje dag?
Ja, inte varje dag, nej. Inte alls så ofta som jag annars skulle kanske varit. Men jag har ändå hållit, och har jag alltid hållit avstånd. Men jag tänker en variant när det gäller den här Black Lives Matter, så är det ju väldigt bra, så har de ju också gjort här i Sverige vissa så här digitala demonstrationer som man kan göra, som jag tycker är ett utmärkt sätt att
jag är också med i den demonstrationen. Ni som sitter här och lyssnar, ni är inte så många, vill ni berätta hur ni har agerat under de senaste 3 månaderna?
Då får de nog ha någon mikrof så de kan prata. Här är ju första gäst här.
Hallå.
Hallå.
Hallå. Hallå.
Ja, nu hörs du.
Jo, Niklas heter jag och jag har agerat så att min mamma är ju 78 år gammal, så jag har hjälpt henne att gå och handla mat i affären. Och av den anledningen också att jag har slutat gå på gymmet just den här perioden, och jag har repat inte med mina bandmedlemmar heller. Så att jag skulle ju tycka det var väldigt skönt om coronan gick över.
Ja, ja, så frågan är, alltså det är en väldigt intressant fråga, vad är det bäst? Ska man ordna förutsättningar så att vi kan leva med det eller inte? Alltså ska vi låta det släppa? Ska vi hoppas att det en dag kanske försvinner, eller ska vi vänta på att ska hela den här väntan gå på att vi ska bli immuna, vilket kan ta flera år här nere i Skåne? Så då är frågan, då känns det nästan som det finns 2 alternativ. Antingen låta smittan sätta igång eller hoppas att det utplånas efter ett tag när det inte är efter tillräckligt lång tid och att det inte är... Men eftersom de inte kommit in i Skåne så kanske de andra planar ut i andra delar av landet. Och att det går snabbare än vad vi har hoppats. Ja, vad ska man mer? Ska vi köra en låt emellan?
Ja, det kan vi göra, för att vi ska gå över till att prata om det här mordet i Minneapolis. Och Let's Go Crazy sjunger The Clash.
I'm entertaining the people, and I'm also, as Sir Collins, is calling for peace in the carnival and love. and also all the youth, the young generation of today. I am begging them, and I'm preaching to them, and I'm selling my record. That means we don't want no war at this carnival this day. All we want is just peace, love, happiness, and joy for that.
Ja, det var The Clash. Jag ska prata lite om det här mordet som skedde i Minneapolis när en polis tryckte sitt knä mot halsen på en svart man i 8 minuter och 53 sekunder. Men först jag vill börja med att berätta att det har blivit upplopp i vissa städer. Protester som har övergått till upplopp, som har övergått till plundringar. Och president Trump tycker ju att guvernörerna i alla staterna är alldeles för mesiga. Och han vill sätta in fler poliser och militär. Men det ingår lite i hans sjukdomsbild. För jag är alldeles övertygad om att han är riktigt sjuk. Alltså. Och han är en väldigt underlägsen människa. Därför försöker han med det här tough guy-snacket hela tiden. Och en av mina favoritjournalister, hon heter Christiane Amanpour. På CNN. Hon intervjuade polischefen i Houston. Houston alltså i Texas. En av den mest konservativa staten i hela USA. Inga demokratiska senatorer eller representantsmän gör sig besvär där. Men polischefen heter Art Acevedo. Och han sa till Christiane Amanpour att har inte presidenten något vettigt att säga så kan han lika bra hålla käften. Vi vill inte bråka med 20-åringar. Vi vill inte att unga människor ska ha den här bilden av polisen som är fiender till ungarna. Eller ungdomarna. Donald Trump, han är vald på, nu citerar jag fortfarande polischefen Art Acevedo. Donald Trump är vald president. Men det är tid för honom att börja agera som en sådan också. Det här är ingen tv-såpa. Som det är Apprentice heter det va? Som var med. Och han avslutar. Det är en väldigt intressant intervju som ni kan leta upp på nätet. Att, det här är inte bara en polisiär fråga. Det är en samhällsfråga. Det, som handlar om utbildning, hälsa, att folk har mat. Så fortsätt med era protester, säger polisen. Fortsätt med protesterna, men gör det fredligt. Och framförallt, gå och rösta. Good old Texas. Lazy old days in the Amarillo haze in my work vest. Sat out on the porch, wondering which country to talk. Ja, det var Paul Heaton som sjöng om Texas där den här polischefen jobbar. Jag undrar, varför tror ni i USA ett land där det begås tusentals mord varje år?
Så de har väl en, de har väl framförallt i de trakterna på Rumpombo så är det väl en väldigt så här machokultur. Man ska visa upp sig med vapen och man ska om man ska så här försvara sig och sina liksom, och så är det alla som inte riktigt kan ta konsekvenserna av det. Och det är väl sen det här med mönstret har vi rötter tillbaka i 1960-talet. Det här med att de poliser som inte gillar som har det är en sån hård jargong bland poliser också, och de gillar inte svarta riktigt alla gånger, och låter det, och fördomarna, och det låter dem styra deras agerande, så alltså att de är väldigt olika i sin hur de när det gäller måttstockar och så. Jag vet ju inte riktigt vad han hade. Jag förstått att det var övervåld i det här, men jag vet inte riktigt vad han hade gjort, den här vad han nu hette, George Floyd, som gjorde att de i första hand polisen började. Vet du någonting, kan du berätta lite mer om det?
Nej, jag vet inte heller vad han gjorde, men jag vet att 4 poliser hade honom under kontroll. Mm. Det fanns ingen som helst anledning att lägga sitt knä mot hans hals i 8 minuter och 57 sekunder. Men jag håller med där, det här Matthew, för att jag har kollat upp lite hur det är med polisen i USA. De har väldigt dålig utbildning. Och med det menar jag att det är väldigt enkelt att bli polis. Det tar inte som i här, om man i Sverige, om man lägger in aspiranttiden, så tar det 3,5 år. I USA och vissa stater kan det ta 2 månader. Sen har de ju flera styrkor. Förutom polisen så har de sheriff som är vald. Och kan anställa sina vice sheriffer eller deputies hur han vill. Och de kan alltså sätta sig i en sheriffbil med vilket vapen de vill ha. Mm. Så länge de har betalat för det själv.
Mm. Jag vet ju lite grann hur debatten har gått här i Sverige nu efter det jag berättade inledningsvis av programmet. Någon kvinnlig polis som hade försökt lugna demonstrationerna och också lyckades få dem att skingra sig ganska bra. Och hon blev ganska, även bland förutom det här med kommentarer i Facebook att ja, poliserna borde haft slått med batongerna och knäv och hon är klart olämplig och bla bla. Så var det ju även ett drev från andra i poliskåren som Peter Springare som tyckte hon var olämplig och att hon fjollade och som försökte snacka med så försökte komma ner på deras nivå. Så det är liksom överlag vet jag inte riktigt vilken kultur som är den dominerande, men här i Sverige så är det många som försöker vara liksom lite mer resonabla. Och det är väl på och så finns det de som är lite mer som går väl lite hårdare på.
Ja, men vi har ju det i Skandinavien i alla fall och i England också, att du att ett krav för att du ska kunna bli polis är att du klarar av psykisk stress.
Jo, precis. Och det gjorde hon uppenbarligen, och att hon också lyckades lugna dem och liksom få dem att skingra sig.
Ja. Jag hade en kompis som tyvärr är död nu av... han fick en hjärtinfarkt. Men han skulle åka jorden runt på 90-talet och så ville han jobba lite här och var. Så några veckor så han kunde öka på sin reskassa. Och så skickade han hem ett foto från USA där han hade blivit nattvakt för en fabrik. Och där stod han i full uniform med en hagelbössa och en stor Walls of PPK i hölstret. Alltså utan utbildning. Han var bara vakt, ungefär som en sekuritetsvakt här i Sverige. Fullt utrustad. Så, men vi ska prata vidare. Vi ska lyssna på Vi håller oss i de södra staterna i USA, i Kalifornien. Good morning, Aslan, Los Lobos. Yeah. Ganska coolt band, Los Lobos, bestående av fyra mäktiga. Ja, inte från början, men de gjorde en cover på det. Men de är fyra mäxare och en amerikan. Rolig blandning. Mordet på Floyd handlar ju naturligtvis inte om själva mordet på honom, utan det handlar om det amerikanska samhällets syn på svarta i första hand. Och det är väl det demonstrationerna egentligen handlar om. Tyvärr så kommer det folk som inte har den intentionen, utan kommer dit av andra skäl. Att stjäla till exempel. Jag har fått upp en gäst här som är svart och om jag ska vara riktigt rasistisk utan att vara elak, så är han lång och stereotypisk. Jag har sagt, han heter Timmy, han är svart och han är nog skitbra i basket.
Timmy, living alive.
Timmy Aide, norrman. Proud.
Är du bra i basket?
Thai-boxare.
Thai-boxare.
Men jag kan skjuta.
Ja. Hur gammal är du nu?
38.
38.
Ser ut som 18.
Tack.
Ja. Du har bott i Sverige hela ditt liv.
Ja, born and raised.
Har du utsatts för något på grund av din hudfärg?
Ja, så 90-talet var ju ganska rasistiskt. Då gick ju folk offentligt med bombajackor. Då var jag rädd för rasister faktiskt.
Du bodde i Stockholm då?
Ja. Ja. Då hade de Gamla stan till exempel, som de praktiskt taget, där var man tvungen att byta tunnelbana. Då fick man ducka.
Ja. Den helikopterplattan.
Ja. Så det var liksom, det har svängt mycket. Nu är jag mer rädd för invandrare än vad jag är för skinheads, om vi säger så.
Ja, ja.
Då var det punkare, kickers och skinheads. Det var ganska enkelt.
Mm.
Så. Och nu så har det blivit helt annorlunda. Helt omkastat.
Hur menar du att det ser ut idag, de olika falangerna som...
Så nu så ser jag väl mer som att problematiken är väl att vi har gått isär. Där klyftorna har blivit för stora.
Mm.
Ja, liksom för när folk tittar på Rinkeby, Husby, det bor faktiskt mer svenskar där. Det är bara att invandrarna sitter och tuggar i tunnelbanan där framför och har tagit sentan. Men det bor mycket, liksom, det bor merparten är svenskar faktiskt.
Mm-hmm.
Så jag tror att man behöver belysa samhället mer och släppa in dem lite mer. Och jag tycker att vi borde ha tagit mer lärdom av Husbykravallerna faktiskt. Mm. Så liksom, det är vad jag tycker. Och mer i och med att jag är norrman och de norska poliserna till exempel, de går inte klädda som de svenska poliserna som är väldigt militär. Det kan kännas, de går med pistolen utanpå, vet, byxorna instoppa.
Du menar att det triggar igång en viss?
Ja, så man blir lite rädd. Det är lite obehagligt, känns det. Lite militäraktigt faktiskt. Mm. Och i Norge så går de med reflex. Och så har de byxorna utanför. Och så har de pistolen i bilen. Vilket gör att de har mycket mindre våldsbrott också. Sen är det ett mindre land, men de har mycket mindre våld och de har mer väktare. De satsar mer på väktare.
Vad säger du om det här nu att Trump vill kalla in militären och i samband med det här så kriminaliserar han antifa, antifascistiska, alltså de så kallade antifa. Det kanske är berättigat, det vet jag inte, men jag undrar, är det verkligen de, vad, är det symboliskt han tänker då kanske, jag vet inte. Alltså att de står som symbol för...
Så jag känner så här, det är inte första gången som staten kallar in militären, men när... Om det krävs, då tycker jag då har det gått för långt. Mm. Om man ens flaggar de orden. Jag tycker det är farligt.
Mm. Vi hade ju i Sverige här Ådalen, där också militären kallades in. Och det fick vi lite väl stora proportioner på grund av det. Att, att det var sån här panikåtgärd att de kom in. Och att de, sen är det klart att det blir, och då när en polis sköt en demonstrant eller flera stycken, jag vet inte hur, men det var också sådär att man borde kanske ha lugnat ner sig från ansvarigt håll, att man borde ha låtit det lugna, låta konflikten i bör, låta dem sköta det liksom.
Jag tror personligen, det är bara nu är det bara en teori liksom. Jag tror att man kan inte lösa våld med våld.
Nej.
Jag tror inte, för att du bygger bara upp en hämnd liksom. Det är vad jag tror personligen. Så när hans, jag har inte hört den kommentaren som du sa precis, men det låter ju helt bisarrt.
Vad för någonting tänker du?
Att kalla in militären liksom.
Ja. Jo, men det är ju
det var ju Ådalen och liksom då.
Jo, men det är,
eller Trump, eller ja, det, på
det,
Trump
det är ju en bizarr människa.
Ja.
Så det är inte konstigt. Och,
nej.
Den senaste 10-årsperioden så har London, framförallt Tottenham, upplevt kravaller som varade en vecka utan att ta hjälp av militären. Paris har upplevt det två gånger utan att behöva militär. Dialog måste det vara. Du kan stå kvar här, men vi ska lyssna på Police on My Back. Det är det Clash igen. Fantastisk Clash igen. Timmy, vi återgår till dig personligen. Du bodde i Husby.
Jag har bott i... Jag är född i Solna, så jag har bott i Rinkeby, Husby, Rissne. Det är ungefär samma. Det skiljer någon tågstation.
Ja. Och det är typ Rosengård, invandrartäta områden och...
Det vad skulle säga i Rosengård.
Ja. Har du utsatts för något speciellt när du varit inne i stan?
Ja, jag har blivit både nedsparkad av skinheads. Jag har ett fint är här under från en stålhätta. Min lillebror, jag har visat en person här. Han är kritvit faktiskt. Ja. Så... Ja, vi bodde i samma fosterfamilj och vi blev behandlade olika till exempel. De berättade för mig vem som kommer att lyckas och vem som inte kommer att lyckas i samhället. Och det var ganska tydligt.
Det var lillebror som skulle lyckas.
Ja. Så det sa de, det påpekar de dagligen. Så.
Vad har du blivit kallad genom åren?
Det första gången faktiskt som jag blev kallad neger, det var i den familjen där jag bodde, så hade de två Cadillacs och de åkte på sådana cruisings. Och då var jag väl kanske, jag skulle tippa på 11 bast eller någonting. Och då fick vi en ölburk in i, liksom, det var en sån, vad heter det, cabriolet.
Ja.
Då fick vi en ölburk in och så skrek de negerjävel, men då associerade inte jag det till mig.
Nej.
För jag hade aldrig blivit kallad neger.
Nej.
Så. Nej. Men sen när jag kom hem så berättade de.
Okej.
Okay. Och då kom kallduschen.
Oh.
Gjorde den. Så då vart jag medveten om att jag inte är samma som alla andra.
Men nu är du 38 år så du, och du har varit i arbetsför ålder i 20 år.
Ja.
Har du känt av någon rasism eller tendens av rasism när du har sökt jobb?
Där tror jag faktiskt det har mer med personer faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det, där tycker jag Sverige är ett fint land faktiskt, för att från 2000 så har jag inte klappat på det på det sättet liksom.
Nej.
På 90-talet så var det väl mer eller mindre ok typ att vara lite halvrasistisk liksom. Det var ganska hetskt.
Ja, det, alltså jag kan berätta Sverige på 70-talet, 1973 var jag 14 år och gick i sjuan. Och det var första gången jag såg en svart människa live. Han kom in som vikarie i fysik.
Hade han afro?
Nej, han var, ja, det hade han, men det var nedklipp. Och jag tänkte, ja, de har man ju sett på tv. Men sen så är jag också, men sen bara 2 år senare... Tre år senare så kom jag till London och då fattade jag att så här ser samhället ut, det stora samhället ut.
Ja.
Så, men du sa innan låten att du var rädd för skinheadsen på helikopterplattan i Västlussen. Men nu är du inte rädd för dem längre utan...
Jag är rädd för invandrare.
Invandrare, vilka är det?
Det är väl invandrare, ska man inte säga. Andra generationens medborgare, kan vi väl säga. Det är väl snarare de som utgör hotet för mig nu, liksom.
På vilket sätt utgör de hot?
Ja, så det går i stora grupper och kanske... Ja.
Är det att du känner dig obekväm eller är det att de bär på någonting, att de bär på något förakt mot dig? Eller är det mer... Att du känner att du inte gillar situationen? Att
jag vet inte om det är internt eller externt. Men jag upplever liksom att det här med skinheads, det dog ut liksom. Det försvann. Jag vet inte riktigt hur det försvann faktiskt. Men
nej, jag tror att i England, som jag känner rätt så väl till, så de blev plötsligt kompisar. Jag satt på en pub långt nere i södra London och det var bara jag och ena änden av puben och så var det 2 skinheads i den andra änden. Och så, det var mitt på eftermiddagen. Och så kom det in en svart man och så tänkte jag, nu får jag vara beredd här. Kolla var utgången låg och så. Så gick den här svarta männen fram och hälsade på de här 2 skinheadsen. Ja. Och sen så fattade jag att han sålde knark till dem.
Ja, men det, jag tror någonstans där det liksom...
Ja.
För det var, som jag minns när jag växte upp, det var väldigt så här homogent. Antingen blev du punkare, eller så blev du kickers, eller så blev du... Så skinhead, som jag skolkade med en skinhead.
Nej.
Och det var för att det var ingen annan som skolkade. Det var bara vi som skolkade. Och då blev det...
Ja. Vad är en kicker?
Kickers, det blir väl... Vi gick med fila och typ... Ja, vi hade så Adidas-byxor.
Ja.
Och,
ja, okay.
Och så punkarna, de gillade inte oss. De hade sin musik. Och
vilken tillhör du? Tillhör du kicker?
Ja, jag var väl en... Kickers skulle jag vilja säga.
Mm.
Jag önskar att jag hade varit dataspelare, då hade jag nog kommit längre.
Jag var själv lite sådär att jag gillade, jag såg lite grann upp till i perioder lite grann till Kicker eller sådär, inte så upp till, jag tyckte väl inte om vår våldet att de stod och nitade punkarna, men jag var lite lack på punkarna då vid det tillfället när jag var uppväxt och, men idag har jag inga såna. Jag kom in i min liksom så här punkperiod nästan i 20-årsåldern liksom så här, vilket är långt senare, medan jag när jag var 13-14 var väldigt liksom så där anti dem och tyckte att de var idioter hela bunten nästan såna,
men våldet var inte så grovt.
Men det var lite så där våld mellan Kickers och att de var två år äldre och de slog ner. Det här har inte riktigt med den typen av det här skinheads, alltså det var nog ganska mycket värre, men vi hade, jag gick ju på Tuna och det var ju lite, där var det mest bråk mellan de här Kickers och punkarna liksom.
Jag kan tänka mig, men idag allting är så maxat liksom, allting ska vara gånger 10 liksom. Det känns jättekonstigt.
Som men sagt, den uppdelningen har försvunnit känns det som.
Absolut, absolut.
Den där kicken, för nu är det ju ganska många som har både låtlista, till exempel jag har i min låtlista har jag säkert så här, både alltid från songwriters till hiphop till punk och till allt möjligt sådär.
Jag har fått mycket pryg av punkare, de är hårda. det kan jag säga rakt om.
Men Timmy, det var skitroligt att du kunde dela med dig av ditt liv. Vi ska spela en låt till och sen så ska min sidekick läser upp någonting från Martin Luther King som mördades 1968.
Om vi inte kan göra det redan nu, kanske.
Uno, dos, un, dos, tres.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här var precis vi hörde var Willie DeVille's cover av Jimi Hendrix Hey Joe. Nu fick jag ett citat av Victoria som bad mig att läsa upp ett citat av Martin Luther King som står: "Darkness cannot drive our darkness. Only light can do that. Hate cannot drive our hate. Only love can do that." Jag vet inte om jag läste det optimalt, men jag bekantade mig med den precis nu. Men det tackar vi Martin Luther King för, det bjuder vi på. Vad ska vi säga om dagens program då?
Vi tackar varandra och speciellt Timmy som ställde upp.
Ja, tack så hemskt mycket. Det var jättebra.